Advent är en tid av förberedelse. Frågan är vad vi bereder oss på. Är det bara en gullig tid då vi tänder ljus och äter pepparkakor? Ta fram den gamla listan över de som vi brukar skicka julkort till, bockar av ännu ett år och skickar ännu en laddning postverket till Fromma, samt hemsöker BOV, OBS, Olens och andra med julen förknippade institutioner. Vad är det vi förbereder oss på? Advent, ankomst. Vi tänker så här att min hustru har varit i Stockholm och så har jag lovat att jag ska möta dig på Centralen. 18.45 ska tåget vara inne och cirka 18.40 står jag på perrongen och fryser. 18.43 hörs pling pong. Hallå hallå, ett meddelande om tågförsening. Expresståget från Stockholm, Hallsberg, Skövde med ordinarie ankomsttid 18.45 beräknas idag ankomma 19.00. Jag upprepar. Ja, då får ju jag vänta en stund till. Jag väntar ju på henne. Jag har berett mig på det här. Och beredelsen är ju någonting som ser framåt i tiden. Okej, det blev inte 18.45 utan 19.00. Men jag väntar. Jag säger inte att jas, jag blev inte 18.45, ja, då går jag på bio. Jag är ju ändå inne i centrum här. Så att... Utan jag står kvar en kvart till och huttrar på perrongen förstås. Det är ju min fru som ska komma. Något bättre kan man ju inte tänka sig. Men jag har en känsla av att advent för oss, det är en tid då vi tittar i backspegeln. Då vi ser bakåt på det som hände en gång. Och det är ungefär som att jag har lovat att jag ska möta henne på Centralen. Och när klockan blir 18.40 ungefär så tar jag fram gamla fotoalbum och tittar på den tid då vi förlovade oss. Är det advent för oss idag? Eller är advent någonting där vi ser framåt? Herren är ju på ingående. Och vi kan visserligen kanske tycka att tåget blir försenat. Redan de första apostlarna väntade ju att han skulle komma vilken dag som helst. Men tåget kommer nog när det ska. Om den dagen och den stunden vet ju ingen något. Vi får vänta tills han kommer. Och advent är beredelse på hans ankomst. Första gången kom Jesus, ska vi säga, inkognito, anonym. Några förstod vem han var. Men det fanns en hemlighet omkring det här. Demonerna ropade, du är Messias, den högste Gudens son. Och Jesus hutade åt dem strängeligen, ni får inte säga så. Tyst med er. Petrus säger, du är Messias. Den levande Gudens son. Jesus säger, kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Så hemligt var det den gången. Att vara beredd den gången, det var att vara beredd på att möta honom som skulle komma ridande fattig på en åsna, ha lagt av hela sin härlighet och att ändå känna igen honom. Beredelse nästa gång handlar om något helt annat. Till nästa gång han kommer, då är det helt uppenbart. Som blixten lyser från ena horisonten till den andra, så ska det vara på människosonens dag. Och då tycker man att ja, det är ju inte mycket att bereda sig på. Kommer han så kommer han, och det märks ju när han kommer. Och ibland har vi ropat ut från våra talarstolar, är du redo om Jesus kommer ikväll? Ungefär som att är du tillräckligt from så du får vara med? Ja, det kan ju ingen av oss göra sig. Vi kan inte lyfta oss i håret. Beredelse handlar ju inte alls om det. Den beredelse som ligger framför oss.
Utan när skriften talar om beredelse så handlar det om att känna igen ett historiskt skeende och förstå sin egen plats i det skeendet. Den dag han kommer, då är saken klar. Men att stå på rätt sida i det skeende som rullas upp innan han kommer, det är församlingens beredelse inför hans andra ankomst. Det är adventsbudskapet. Att förstå tidens tecken och att stå på rätt sida under den villervalla som ska råda innan blixten lyser från öster och ända till väster. Vi ska läsa en typisk adventssalm i Saltaren, nämligen den 118. Vi tar inte riktigt hela salmen utan vi börjar i 8:e versen. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på furstar. Alla hedningar omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig, ja, de omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig som bin, men de slocknar som eld i törne. I Herrens namn ska jag förgöra dem. Man stöter mig hårt för att jag ska falla, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö utan leva och berätta om Herrens gärningar. Väl tuktade mig Herren, men han gav mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port, de rättfärdiga ska gå in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev mig till frälsning. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta, underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Ack Herre fräls, ack Herre låt väl gå. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar ifrån Herrens hus. Herren är Gud och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. Du är min Gud och jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen. Vem är det som talar här? Det omringar mig, ja det omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. Vem är jag? Det här är ju en adventssalm. Hosianna, ack Herre fräls, ack Herre låt väl gå. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vem är jag? Ja, det är inte Messias. Han är ju omtalad, det är inte han som talar här, utan det är folket som talar, Israels folk. Detta är Israels adventssalm. Och det är en psalm att sjunga i tiden före advent, i tiden före ankomsten, i adventstid. Då Israels folk har återsamlats, alla hedningar omringar mig. Alla hedningar omringar mig. Det är folkets lott när det har återsamlats. Vi ser hur allt detta rullas upp inför våra ögon, dag för dag. Och folket ska nog få lära sig det som står här i salmen. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på sådana som Bush och Gorbachev och Sten Andersson och vad det kan heta mera för furstar och politiker och människor och denna jordens väldiga. Alla kommer att svika, var så säkra. Alla kommer att vända sig mot folket i adventstid. Hedningarna omringar mig. Det ska komma den dag då folket ropar av jubel att den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta underbart, är det i våra ögon. När folket sjunger så, då har de förstått vem Messias är. Han har inte kommit ännu, men folket ska förstå och se. Sist av alla, men det ska komma. Och den där hörnstenen, den återkommer på andra ställen i skriften, där det också talas just om detta adventsfirande, så att säga, i Israel, och så att säga från Israel även ut i den hedna kristna församlingen. Zakaria 12, de tre första verserna. Detta är en utsaga som innehåller Herrens ord över Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också över Juda ska det komma när Jerusalem blir belägrat. Och det ska ske på den tiden att jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den ska skada sig illa på den, och alla jordens folk ska församla sig mot det. Hörnstenen som Israel förlyfte sig på, Messias själv. Men Israels folk är i sin tur lyftestenen som hedna folken ska förlyfta sig på. När de församlar sig mot Israel för att göra med Israel vad Israel gjorde med konungen. När konungen ger nåd åt Israel, så tillhör de för alltid konungen av tacksamhet. Och när Israel ger nåd till hedna folken som försökte lyfta Israel på samma sätt som Israel försökte lyfta sin konung, då ska hedna folken ta emot den välsignelse som Gud en gång för alla har bestämt. Den ska flöda genom Abraham och hans ättlingar till alla jordens folk. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. 14 kapitlet. Se, en dag ska komma, en Herrens dag, då man i dig ska utskifta byte. Ty jag ska församla alla folk till strid mot Jerusalem, och staden ska intas, och husen ska plundras, och kvinnorna vanäras, och hälften av folket i staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden av det ska inte bli utrotad ur staden, till Herren ska dra ut och strida mot de folken så som han stred på drabbningens dag. Och han ska den dagen stå med sina fötter på Oljeberget mitt mot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska rämna mitt i tu mot öster och väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften av det mot söder. Och ni ska fly ned i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska räcka ända till Asel. Ni ska fly som ni flydde för jordbävningen i Usias, Judas kungs tid. Då ska Herren min Gud komma, ja, du själv och alla heliga med dig. Och det ska ske på den dagen att ljuset ska bli borta, till himlaljusen ska förmörkas. Och det blir en dag som är ensam i sitt slag och som är känd av Herren. En dag då det varken är dag eller natt. En dag då det blir ljust när aftonen kommer. Detta är Herrens dag. Herrens dag. Den dag då allt som var fördolt ska bli uppenbarat. Då Herren själv, som var fördold historien igenom, och som var fördold till och med när han som människa stod mitt i sitt folk, då ska han bli uppenbar. Då finns inga slöjor som skymmer hans härlighet. Då är allt klarlagt. Herrens dag. Men det är också en Herrens vredes dag. De av er som lite bevandrade i kyrkomusik vet att i de stora mässverken där finns det en särskild passage som heter Dies Irae. Vredens dag. Och det är inte vilken dag som helst, utan det är återkomstens dag. Då Herrens vrede utgjuts över allt som är synd, över allt som försöker att förgripa sig på hans konungavälde och hans rike. När skriften talar om Herrens dag, eller som det heter i det nya testamentet, människosonens dag, eller som det ofta heter bara den dagen. På den dagen ska det hända. På den dagen ska det vara så och så. Det står på många ställen i Gamla testamentet. Skaffa dig en konkordans och slå upp. Du kommer att få ett härligt bibelstudium. Men den dagen, den följs sedan av något som heter på den tiden eller i de dagarna. Pluralis alltså. Och det är tiden efter Herrens dag. Det som vi med nytestamentlig terminologi kallar för tusenårsriket. Vi läser vidare. 8:e versen. Och det ska ske på den tiden att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Och Herren ska då vara konung över hela jorden. Ja, på den tiden ska Herren vara en och hans namn ett. Hela landet från Geba till Rimmon söder om Jerusalem ska då förvandlas till en slättmark, men själva staden ska trona på sin höjd och sträcka sig från Benjamins porten ända till den plats där den förra porten stod, till hörnporten och Hananeltornet och till de kungliga vinpressarna. Och folket ska bo där i ro och inte mer ges till spillo, ty Jerusalem ska trona i trygghet. På den tiden. Och så upprepar Sakarja den vision som Hesekiel fick en gång om tempelkällan, som rinner upp vid templets fot och som vars vatten går både till det västra havet och det östra havet. Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där förvandlas allt och blir sunt. Från Sion ska lag utgå, ordning ska härska över hela jorden, Herren ska regera på Sions berg. Och då ska folket bo i trygghet. Profeten Amos ger oss precis samma bild. Vi ska titta i det 9:e kapitlet hos honom. Där läser från 11:e versen till en början. På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda. Jag ska mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den sådan den var i forna dagar, så att de får ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn, säger Herren, han som ska göra detta. Se, dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen, och bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder ska smälta ner. Då ska jag åter upprätta mitt folk Israel. När de bygger upp sina ödelagda städer ska de också få bo i dem. När de planterar vingårdar ska de också få dricka vin från dem. När de anlägger trädgårdar ska de också få äta deras frukt. Jag ska då plantera dem i deras eget land, och de ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud. På den dagen, dagar ska komma. Herrens dag, tusenårsrikt. Och när han har kommit, då ska bergen drypa av druvsaft och alla höjder ska smälta ner. Sedan Herren har upprättat Davids förfallna hydda på sin dag. Den som alla hedna folk försökte förgripa sig på. Jerusalem som lyfte sten. Men om vi backar lite grann i det 9:e kapitlet, så kan vi se en beskrivning av vad som ska övergå Israels folk före den dagen. Och vi kan alltså läsa kapitlet från början. Jag såg Herren stå invid altaret och han sa: slå till pelar huvudena så att trösklarna bävar, och låt spillrorna falla över huvudet på alla där. Deras sista kvarleva ska jag sedan dräpa med svärd. Ingen av dem ska undkomma, ingen av dem ska kunna rädda sig. Om den bröt sig in i dödsriket så skulle min hand hämta fram dem därifrån, och for de än upp i himmelen så skulle jag störta ner dem därifrån. Gömde de sig än på toppen av Karmel så skulle jag där leta fram dem och hämta dem ner. Och dolde de sig än undan min åsyn på havets botten så skulle jag där mana fram ormen att bita dem. Om de lät sig föras bort i fångenskap av sina fiender skulle jag befalla svärdet att där komma och dräpa dem. Ja, jag ska låta mitt öga vila på dem till deras olycka och inte till deras lycka. Ty Herren, Herren Sebaot, han som rör vid jorden, då smälter den av ångest. Och alla dess inbyggare sörjer. Ja, hela jorden höjer sig som Nilen och sjunker åter som Egyptens flod. Han som bygger sin sal i himlen och befäster sitt valv över jorden. Han som kallar på havets vatten och utgjuter det över jorden. Herren är hans namn. Är ni inte för mig lika med Etiopiernas barn i Israels barn, säger Herren. Förde jag inte Israel upp ur Egyptens land och filisterna från Kaftor och arameerna från Kir? Se, Herrens, Herrens ögon är vända mot detta syndiga rike och jag ska utplåna det från jordens yta. Dock vill jag inte alldeles förgöra Jakobs hus, säger Herren. Du ser, jag ska låta ett bud utgå att Israels hus må bli siktat bland alla hedna folken som om det siktades i ett såll. Inte det minsta korn ska falla på jorden. Alla syndare i mitt folk ska dö för svärdet, det som nu säger. Oss skall olyckan ej drabba, över oss ska den inte komma. Till dags dato har det blivit precis som Herren låter Amos säga. Israels folk siktades bland hedna folk. Och det fruktansvärda är när man ser kyrkans roll i det här. Ty om någon siktade Israels folk ibland hedna folken, så var det just kyrkan. Guds mördare, sa man. Och så dödade man judarna på samma sätt som man menade att de hade dödat Jesus. Allt har alltså hittills gått så som det sades att det skulle gå. Herrens dag kommer. Jesaja kapitel 2. Här kommer det historiska händelseförloppet i omvänd ordning. Först talar Jesaja om det kommande riket, fridsriket. Och sedan talar han om Herrens dag som ska föregå fridsriket. Detta är vad Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Och det ska ske kommande dagar att det berg där Herrens hus är ska stå där fast grundat och vara det förnämsta bland bergen och upphöjt över andra höjder, och alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå ut och ska säga: Upp, låt oss dra upp till Herrens berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty från Sion ska lag utgå och Herrens ord från Jerusalem. Och han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska ej mer lyfta svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida. Ni av Jakobs hus, kom låt oss vandra i Herrens ljus. Det är fridsrikt. Ty du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att det är fulla av österlandets väsende och utöva tecken tyderi som filisterna. Ja, med främlingar förbinder de sig. Deras land är fullt av silver och guld, och på deras skatter är ingen ände. Deras land är fullt av hästar, och på deras vagnar är ingen ände. Deras land är också fullt av avgudar, och sina egna händers verk tillber de, det som deras fingrar har gjort. Därför blir människorna nedböjda och männen ödmjukade. Du kan inte förlåta dem. Fly in i klippan och göm dig i jorden för Herrens fruktansvärda makt och för hans höga majestät. Ty människornas högmodiga ögon ska bli ödmjukade och männens övermod ska bli nedböjt och Herren ensam ska vara hög på den dagen. Till en dag har Herren Sebaot bestämt, som ska komma över allt stolt och övermodigt och över allt som är upphöjt, och det ska bli ödmjukat. Var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd, men den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Den kristna kyrkan har haft många egendomliga dubbla budskap när det gäller de här tingen. Man säger gladeligen så här att, ja visst, år 70 när Jerusalem förstördes, det var ju Gud. Det var Gud som lät staden förstöras. Nu återsamlas folket och samma kyrka ställer sig upp och säger, det är ju inte Gud som återsamlar Israel. Jaså, hur kan man veta det då? Ja, men det blir krig där nere. Det har ju varit ett väldigt bråk. Det kan ju inte vara Gud. År 70 kunde Gud ställa till med krig, men han kan inte göra det 1967. Vi ligger väldigt nära att ansluta oss till dem som kommer att stå där och ropa korsfäst, korsfäst. Jeremia har en bild som återkommer på många ställen i Gamla testamentet som vi ska se lite på. 25 kapitlet. Femtonde versen. Ty så sade Herren Israels Gud till mig. Ta denna kalk med vredesvin ur min hand och ge alla de folk till vilka jag sänder dig att dricka ur den. Må de dricka så att de raglar och mister sansen när det svärd kommer som jag ska sända bland dem. Och jag tog kalken ur Herrens hand och gav alla de folk att dricka till vilka Herren sände mig. Nämligen Jerusalem med Judas städer och med dess kungar och furstar, för att så göra dem till en ödemark och till ett föremål för häpnad och hån och till ett exempel som man nämner när man förbannar, så som också nu har skett. Vidare farao, kungen i Egypten med hans tjänare, hans furstar och allt hans folk, likaså allt Erebs folk med alla kungar i Us land och alla kungar i Filisteernas land, både i Askelon och Gaza och Ekron och kvarlevan av Astor och så vidare. En vredes kalk, en kalk med vredesvin. Och den ska gå från Jerusalem och till alla folk. Vi ska fira nattvard idag. Vi ska dricka ur en kalk med vin. Men det är nådens kalk. Den räcks till alla folk med början i Jerusalem och ut över hela jordens yta. Och alla folk ska komma att göra detsamma som Israel. Nämligen att först ta emot nåden och sedan förhärda sig mot den. Avfalla på samma sätt som huvuddelen av Israel avföll. Det här är inget budskap som kliar i öronen, jag vet det. Det här är inget adventsbudskap med pepparkakor och julljus. Men om vi tillsluter våra öron konsekvent för att höra det här, så är vi inte beredda. Ty ingen behöver avfalla. Ingen behöver vända Herren ryggen. Var och en har möjligheten att dricka ur nådens bägare och bara ur den. Men alla folk ska genomgå, så att säga, samma öde som Israel. Israel har lite försprång, det är det enda som skiljer. Domen börjar på Guds hus, heter det här och där, i Gamla testamentet och även i Nya. Och den börjar faktiskt med Herren själv. Guds vredes dag, det är långfredagen, där börjar den över människoson. För att ingen annan ska behöva bli delaktig i vred. För Israels folk var det sedan en nådatid på exakt 40 år. Sedan utplånades Jerusalem. Och nådens kalk går ut över jordens yta. Och kan tas emot, men kan också följas av vredens kalk när den inte togs emot. Vi ska titta i Johannes 8 kapitel, för där möter vi ett uttryck som Johannes har återgett. Nej, 7 kapitlet, förlåt, 30 versen. Där står det, de ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. Hans stund var ännu inte inne. Hans stund. Stunden är kommen då människosonen ska förhärligas, säger han senare. Och samma term återfinner vi i Gamla testamentet, bland annat hos Hesekiel i det 30 kapitlet. Och Herrens ord kom till mig, det från början detta, han sa, du människobarn, profetera och säg, så säger Herren, Herren, jämra er, ack ve, vilken dag. Ty dagen är nära, Herrens dag är nära. En molnhöljd dag är det, hedna folkens stund är inne. Israels stund kom snart nog. Hedna folkens stund kommer när alla har tagit emot nådens kalk och ändå vänt sig mot nådens folk. Det kommer att ske. Vi ser redan förberedelserna rulla igång. Jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring, säger Jesaja. Vi ska sluta detta bibelstudium med att läsa ett avsnitt hos Jesaja. I det 51 kapitlet ska vi börja. Och vi ska läsa faktiskt från 17 versen, en bra bit in i 52. Och du ska se att detta handlar precis som det jag nu har sagt. Vakna upp, vakna upp, stå upp Jerusalem. Du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare. Ja, du som har tömt berusningens kalk till sista droppen. Bland alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne. Bland alla de söner hon hade fostrat ingen som fattade henne vid handen. Dubbel är den olycka som har drabbat dig, och vem visar dig medlidande? Här är förödelse och förstöring, hunger och svärd. Hur ska jag trösta dig? Dina söner försmäktade, de låg vid alla gathörn, lika antiloper i jägarens nät, drabbade i fullt mått av Herrens vrede, av din Guds straff. Därför må du höra detta, du arma som är drucken, fastän inte av vin. Så säger Herren som är din Herre och din Gud, som utför sitt folks sak. Se, jag tar bort ur din hand berusningens bägare. Av min vredes kalk skall du ej vidare dricka. Och jag sätter den i dina plågares hand, deras som sa till dig, fall ned så att vi får gå fram över dig, och så tvingades du göra din rygg liksom till en mark och till en gata för dem som gick där fram. Vakna upp, klä dig i din makt, o Sion, klä dig i din högtidsgrud, Jerusalem, du heliga stad, ty ingen oomskuren eller oren ska vidare komma in i dig. Skaka stoftet av dig, stå upp och inta din plats i Jerusalem, lös banden från din hals, du fångnad åt Sion. Ty så säger Herren, ni har blivit sålda för intet, så ska ni också utan pengar bli lösköpta. Ja, så säger Herren, Herren. Mitt folk drog i forna dagar ner till Egypten och bodde där som främlingar. Sedan förtryckte Assur dem utan all rätt. Vad ska jag nu göra här, säger Herren, nu då man har fört bort mitt folk utan själ, nu då dess tyranner så skränar, säger Herren, och mitt namn ständigt dagen igenom blir smädat. Jo, just därför ska mitt folk få lära känna mitt namn, just därför ska de erfara på den dagen att jag är den som talar. Ja, se, här är jag. Hur ljuvlig är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning, när han säger till Sion, din Gud är nu konung. Hör hur dina väktare upphäver sin röst, de jublar allesammans, ty de ser för sina ögon hur Herren vänder tillbaka till Sion. Ja, brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, ty Herren tröstar sitt folk, han frälser Jerusalem. Herren blottar sin heliga arm inför alla hedningars ögon, och alla jordens ändar får se vår Guds frälsning. Bort, dra ut därifrån, kom inte vi det som är orent. Dra ut ifrån henne, rena er ni som bär Herrens kär. Se, ni behöver inte dra ut med hast, inte vandra bort som flyktingar. Ty Herren går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg. Herre, det är advent. Vi ser fram emot din ankomst och din återkomst, som ska bli något helt annat än din första ankomst hit. I makt och myndighet, och i en våldsam och kaotisk situation. Du räcker oss idag nådens bägare att dricka ur, Herre. Och må vi dricka ur den inte bara till att förstå vem du är rent personligt mot oss som individer, utan att vi också ska förstå det historiska skeende som nu rullas upp framför våra ögon, och att vi ska medvetet välja sida, Herre, till att inte dras med ibland dem som ska förlyfta sig på din stad Jerusalem. Ack Herre fräls, ack Herre låt väl gå. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen. Herre, vi prisar dig.